Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu ska vi se var vi är i livet. Var är du i livet, Fritte?
Jag är på en väldigt bra plats i livet. Jag känner mig väldigt harmonisk. Amen.
God morgon och välkomna till Kamratpodden 4 meter som är ett experiment där två män som har det gemensamt att de skjuter 200 cm över marken och har så stora skor så de måste specialköpa sina skor i en onlinebutik. Träffas en gång i veckan och försöker utröna om de har någonting mer gemensamt. Och att du är på en bra plats i livet, det har vi redan konstaterat. Det är också.
Jag vet inte om det är våren eller om det är någonting annat.
Ja, men det kanske är bara liksom att man börjar bli klar. Alltså att jag tänker så här att ett nytt år är ju ett nytt år är ju alltid en ny start. Mm. Och så här långt in på året, alltså 4, 3,5 månader in på året, så börjar man få liksom en tendens på hur det kommer att sluta. Och det kan också sammanfalla med en bra vår som i år. Så de senaste dagarna har ju varit fantastiska. Ett bra vår och ett bra saldo på kontot. Eller en vår med hagel och ett minussaldo på kontot.
Precis. Men plussaldo, det har jag ju alltid, så det är inget problem för mig då. Men sa han lite lätt nonchalant. Nej, men jag hade ju i veckan som gick nu, så hade jag min, jag tror att jag pikade, min vår pikade nu i veckan. Alltså rent arbetsbelastningsmässigt. Så de här veckorna som följer fram till Sveriges nationaldag i 6 juni kommer vara som att surfa på den perfekta vågen.
Jag tänkte på det. Jag tänkte, redan innan du kom till den liknelsen med surfning, så tänkte jag att det var nog surfning du skulle komma till. Mm. Det är en bra liknelse för just att prata om arbetsliv eller om karriär, att prata om att surfa. Undrar vad det beror på.
Ja, men det är väl liksom, man ser det som en resa. Mm. Man skulle lika gärna kunna säga det är som så nu tiden fram till 6 juni nationaldagen, det är som att hoppa på snälltåget mellan Stockholm och Malmö och komma in i en lite för gammal vagn där det sitter en röd lapp på toaletten avstängd.
Det är inte alls en lika stark liknelse, tycker jag. Nej. Vet du varför?
Nej.
Därför att surf, att hitta den perfekta vågen, det kräver också ett enormt förarbete. Det kräver att du går upp tidigt, att du inte bryr dig om hur kallt det är i vattnet. Det kan vara, jag menar, SM i vågsurfning som avgörs på Torö utanför Nynäshamn. Det avgörs ju den 13 december.
Oj. Mm.
Så att det handlar ju om att du gjort ett bra förarbete. Du har gått upp tidigt, gått ner i kallt vatten. Du har krålat dig ut till den perfekta vågen. Så att du har gjort ett gott förarbete. Och du har dels haft arbetsmoral och även yrkeskunnande att se, där kommer den och jag ligger precis rätt. Och då kan man bara surfa. Men ofta om man är lite sådär, lite ny i en bransch, eller om man är lite ung i livet, så ser man bara själva surfandet. Man ser inte hur man simmar ut till vågen.
Den där analysen av den här liknelsen jag gjorde, när jag gjorde den, så kändes det som att du surfade på den perfekta vågen.
Ja, för du hade gjort ett bra förarbete. Ja. Du, vi har redan innan vi spelade in bestämt att vi börjar med pluggrundan.
Mm. Då kan jag berätta om 3 jävligt roliga oslipat föreställningar som kommer upp här. För det första då, i Malmö den 25 april så kommer Kristoffer Appelqvist, Elvira Lander som är då Umeå-komiker som är riktigt vass just nu. Emma Hansson Lövgren, Malmö-komiker, också väldigt vass. Johannes Bränning, Stockholms unga hopp kan man säga. Så de 4 den 25 april, alltså hade jag valt 4 komiker bara så här, och så här av alla i hela världen, så hade jag valt de 4 faktiskt.
Aha. Mm.
Sen Uppsala 2 maj, patriarkatets för- och nackdelar, gästspel av Elinor Svensson.
Oj, oj, oj.
A.k.a. JAS39-kuken på Instagram. Och hon har med sig Marcus Berggren som support. Och det kan väl inte bli annat än en klang- och jubelföreställning.
Det måste bli väldigt kul.
Dagen efter,
studentvänlig. tror jag.
Precis. Dagen efter, den 3 maj i Stockholm, Oslipat pratar om framtiden. Då vi då skojar om framtiden, och så kommer det komma två framtidsforskare som pratar om hur går det överhuvudtaget att forska om framtiden. Och då är ju Josefin Johansson med, Anton Magnusson, Josefin Sonck, Marcus Johansson och så jag konferenserar.
Så det är ju... Om du har varit tvungen att välja mellan den line-upen och line-upen i Uppsala kvällen innan, så hade du alltså ändå valt line-upen i Uppsala kvällen innan.
Ja, den line-upen jag valde var ju den i Malmö.
Ja, den är Malmö. Den här med Josefin. Mm. Okej, okay. Men du fattar ändå vad jag satte mig, vilken alltså, jag satte dig på.
Hade jag valt, skulle jag välja någon av de här tre uppställningarna?
Mm. Så hade du valt Malmö-uppställningen?
Nej, då hade jag ju sagt att nu är tävlingen slut. Alla de här komikerna är helt fantastiska.
Okej, okay.
Okay. jag bryter reglerna. Ja. Det är ett Alexander-hugg kan man säga.
Det kan man säga, där löste du det snyggt.
För att koppla till ett tidigare.
Där slingrade du ur den knepiga på ett smidigt sätt.
som att surfa på den perfekta vågen. Ja,
fan, vi har redan hittat återkopplingen i det här programmet.
Du då, Anders?
Ingenting.
Nej, tack för det.
Välkomna till 4 meter.
Jag var i Göteborg i veckan.
Ja.
Och var med på Vetenskapsfestivalen där. Mm. Pratade, jag hade varit lite speaker där och var med i panelsamtal och hade lite föreställning och intervjuer och sådär. Det var ju väldigt trevligt.
Får jag bara fråga en fråga från vänsterkanten? Inför en sån här resa till Göteborg som du gör, hur planerar du din garderob?
Jag var borta ett dygn. Så jag reste i ett par blå manchesterbyxor som är mina nya, som du har redan kommenterat, är mina nya favoritbyxor.
Du har alltid på dig.
Av märket Cords. Som vi inte heller är sponsrade av, men jag kan verkligen rekommendera Cords. Det är liksom det är så fruktansvärt fina kläder och supersköna. Det är liksom bara Manchester-tyg helt enkelt.
Wow.
Har en butik vid Stureplan faktiskt. Vi kan gå dit någon gång. Eller så kan vi sitta med ett glas rödvin framför deras hemsida och mysa.
Det skulle du kunna göra. Men hur planerar du?
Okej, då hade jag då...
Hur tog du dit? Flyg eller tåg?
Vad tror du?
Tåg.
Ja, jag är en rätt rådig man.
Bra.
Men så jag har ett par sneakers och jag har ett par Manchester-byxor. Mm. Jag har en skjorta. Och en typ en bombajacka, lättare bombajacka. Någon keps om det skulle bli kallt. Och sen i väskan har jag då jag har ett ombyte t-shirt, en extra skjorta, ett par strumpor, ett par kalsonger, necessär, boom.
Ingen kavaj eller?
Nej.
För det är inte schysst när man går upp och ska vara modererad.
Jag hade en kavaj. Ja. Jag hade faktiskt en kavaj som är min, den här svarta likkavajen som är lite så här jeansaktig.
Så att du kan liksom vara lite klädd när du går upp och för det är alltid så schysst om man har på sig ett headset med sån här, liksom.
Men sen så blev det så att jag hoppade kavajen för att jag kände att jag skulle vara det här, jag skulle bli det lite poppiga inslaget i panelen.
Jag fattar. Det är egentligen så att när man sätter på sig kavaj då höjer folk garden lite, men när man tar av sig kavajen så sänker folk garden.
Exakt. Men då var jag på hotellet där och sen så bodde jag på tredje våningen. Men så tog jag... Det är alltid på hotell så är det alltid så himla svårt att hitta trapphusen. För de är så här dolda bakom någon så här plåtdörr som är sån här, det är brandcellsindelning och sånt. Men jag försöker ändå alltid ta trappan för jag tycker det är mysigt. Alltså när jag går i trappan där så tänker jag för mig själv. Alltså jag fattar inte att folk åker hiss. För det första så är det... Alltså slipper man det här awkward moment när man står i hissen och man, liksom, man pratar inte, men man liksom... Hur ska man, hela den som tusen stupar har pratat om tidigare.
Och sen det händer aldrig i trappor att du råkar hamna i trappan samtidigt som någon annan går ner mot 14:e våningen.
Nej, för att det är ju ingen som använder trapporna.
Nej, sant.
Men trapphusen är oftast väldigt fina i gamla hotell, även om det är ett riktigt sånt väskdängarhotell med heltäckningsmatta och sån här landstingsväv på väggarna, så är ju oftast trapphusen kanske orenoverade, för då är det någon gammal så här jugendräcke där och det är väldigt, det är ett mycket finare rum oftast än hissschaktet någon konstnär.
Ja.
Men då först och främst, man slipper liksom så här märkliga ögonblick. Dels så får man lite vardagsmotion Och dels så sparar man energi.
Ja.
Det är de tre. Och då gick, jag ser mig själv. Jag är i den situationen att jag går och liksom tänker på det här. Och retar upp mig lite grann.
Också att du har efter den här våren när du har flugit till Nya Zeeland fram och tillbaka på en vecka måste plocka in på allt.
Ja, men jag får inte åka hiss nu tills jag dör.
Nej.
Vilket innebär att jag kommer dö mycket tidigare eftersom jag går så mycket trappor så att knälenan kommer slitas ut. Och då kommer jag inte kunna gå mer. Och då kommer jag bli obese och dö. Men när jag tänkte det där så kom den här tanken in i mitt huvud att det är tråkigt att jag är så jävla rättrådig. Alltså den här tanken, den är ju inte alls poddvänlig på det sättet. För att liksom, är det någon som till exempel så här berättar om att jag var på ett hotell och skulle upp en halv trappa, tog hissen, det blir roligt. För att den personen är ju så här lite lat och lite rolig berättelse. Men det här jävla friluftsfrämjar-grejen som jag håller på med, här, så här, born and raised by Mulle, att det finns... Det blir inte så mycket friktion i det här på något sätt.
Ja, men det blir väl jätteroligt om du... Alltså det finns ju ingenting att säga om att du gick en halv trappa. Nej, men jag bodde på en halv trappa och då hade jag två val. Antingen ta hissen upp en halv trappa och gå en halv trappa ner. Eller så gick jag upp för trappan och gick upp för trappan.
Ja, men jag menar liksom i en mer utökad kontext.
Mm.
Alltså att vara en rättrådig blir ju sällan roligt.
Ja.
Det blir ju roligt om man är på restaurang och man får in en nota som är på 200 kronor man har ätit för 2000 kronor.
Ja.
Och så betalar man det och så går man därifrån och skrattar. Men jag kanske snarare skulle betala den där. Alltså sagt att det här är fel.
Mm.
Eller ja, jag hittade liksom, det var en kille som glömde bilnycklarna i bilen. Jag körde iväg bara. Men jag kanske skulle ha lagt nycklarna på brevlådan.
Men du, det finns okej, det är kanske inte lika roligt i poddsammanhang eller i ett narrativt sammanhang, men det är mycket bättre i verkligheten att vara så som du är.
Ja, men jag skulle
fråga om du är ute efter hållbar utveckling eller underhållningsvärde med ditt liv.
Men jag vill hitta någon slags gyllene medelväg.
Ja.
Men det är ju liksom, hade varit roligare om jag någon gång hade bajsat på mig. Istället för att ha gått på toa liksom.
Men du hoppar väl över skacklarna ibland. Du gör väl dumma saker ibland.
Jo, men det är också någonting med att jag får sån jävla ångest när jag gör det. Så att jag har ju sagt att jag aldrig mer ska göra något dumt.
Är det så?
Ja, nej. Ja, men alltså jag ska inte göra någon sån här major fuck up liksom. Eller det vill jag verkligen inte.
Du har skrivit det på din LinkedIn-profil. Kommer aldrig mer göra något dumt.
Så här, jag har gjort en del dumma saker i mina dagar. Så nu är det slut med det, om du fattar vad jag menar. Ja,
nu har jag lagt det bakom mig.
Men sen så märkte jag ändå liksom, när jag åkte hem att jag var lite grann... Att jag inte bara var en sån här skogsmullemänniska som tyckte att allting var fint i livet, utan... För jag var ändå inbjuden där som någon slags keynote speaker. Så jag hade liksom ändå mitt foto och liten biografi på programmet och sådär. Mm. Och sen så hade de bokat andra klass i tåget till mig. Och sen så var det liksom på det här väskdängarhotellet utanför Stockholms...
Vad betyder Göteborgs, väskdängarhotell?
Det är en sån där, du vet, när resande försäljare kommer. Som bara liksom, man slänger upp väskan på den här liksom lilla bänken och... Ja.
Okay.
Västdängare.
Men var det där de hade ett vackert trapphus och jugendstil?
Ja, men själva hotellet var ju deppigt.
Okej, men trapphuset hade de lagt lite krut på.
Men hotellet var ju väldigt deppigt faktiskt. Och,
det är så hotell man får ett nyckelkort. Det finns ingen i receptionen. Det är bara att gå in och sova. Det är som ett
nattöppet solarium. Det fanns folk i receptionen. Okay. Men det var inte så här... Man kände inte så här, fan, det här, nu är de på liksom.
Nej.
Och sen så var det ett litet enkelrum. Ja, det var ju verkligen det minsta möjliga. Och då, liksom, då blir jag ändå lite så där förmäten ändå. Att jag så känner att... Jaha, men kunde de inte kostat på mig lite mer? Kan du känna igen dig i den känslan?
Mm.
Eller känner du alltid att du är nöjd med det du blir tilldelad?
Nej, jag kan bli riktigt låg med det. Jag tycker också väldigt svårt att bo på hotell överhuvudtaget. Så jag behöver ganska mycket flärd på hotellet.
Du behöver en svit för att det ska fungera.
Nej, men ett rejält rum. Liksom. Jag behöver verkligen... Det känns väldigt... blir väldigt lätt för mig att jag känner att jag sitter på Hall. Liksom, eller Kumla. Någon fängelse.
Men det här var ju Kumla med en heltäckningsmatta.
Ja. Och en ståldörr till trapphuset. Nej. Men du, jag vill ändå backa tillbaka till det här som du pratar om, att du är så rättrådig så att du tappar underhållningsvärde.
Mm.
För jag... Så ser jag på dig också. Du är en ordentlig person. Du är en person som jag... Alltså, det finns en komiker som heter Erik Lövmark. Känner du till honom?
Jag känner väl till honom.
Han är väldigt ordentlig. Jag tror att det är den ordentligaste människan jag känner. Han är alltid väldigt... Jag tror att det är svårt för honom att se rufsig ut. Och även om han har liksom bott en vecka i skogen så skulle han komma ut och se ganska proper och ordentligt ut. Mm. Och en gång så körde han en stand-up-rutin på en klubb som jag hade som hette El Mundo. Som handlade om hans necessär. Och då tog han upp sin necessär på scenen och så öppnade han den. Och det var en uppfällbar. Då var det olika fack och där var det som rak... knivar eller rakhyvlar och det var olika lotions och balsam och shampoo och deodorant och så här munspray och jag kunde inte lyssna på skämten för jag blev så jävla tom inombords av att jag när jag har en SSR så har jag en som är lite gulnad, jag slänger ner en tandborste, tandkräm och en deodorant och sen glömmer jag tvålen och måste låna vet, en sån här liten handfatstvål på hotellet för allt som finns för att tvätta. Men då känner jag liksom att det finns ett sånt glapp mellan mig och den här Erik Lövmark slash Fritte Fritzson-människan som är ordentlig och rätt råd i varje sekund och att jag önskar att jag också kunde vara det. Så för mig är inte alls det där någonting som tar ner utan snarare tar upp.
Men du menar att jag skulle liksom odla min rättrådighet snarare?
Alltså, jag sitter och tänker så här, skulle man kunna dra den så långt så att den blev punk?
Ja.
Skulle man kunna bli så rättrådig och så ordentlig? För det handlar inte om värderingar, det handlar också om värderingar. Men framförallt om hur man lever sitt liv.
Mm.
Alltså till exempel att du alltid, även om du har en litet AK-kola-papper i handen, Så snurrar du inte ihop det till en liten boll och flärtar ut den i strömmen, utan du går med den tills du hittar en papperskorg med sopsorteringsfunktion och lägger ner den i pappers- och brännbart facket. Så ordentlig vill jag också vara. Men du, när du är så här, när du lever det här ospännande, liksom rättrådiga livet, kan du ibland drabbas av någon slags sorg då över?
Sorg, tomhet, ensamhet.
Hur skulle du vilja göra det?
Nej, men alltså jag ser ju liksom inget, jag ser ju ingen annan utväg än att fortsätta.
Nej.
Alltså det finns ju, alltså man kan ju ändra på sig själv. Mm. Men just det här så känner jag liksom inte att jag vill bruka någon energi.
Nej.
På att så här, bli mindre rättrådig.
Mm.
Bli mindre så här, ordentlig när det gäller sopsortering och miljö och hur man väljer att olika livsval och sådär.
Mm, mm.
Så att så det, men när jag var yngre så var jag lite mera, jag var ju mer känd som så här, lite mer lös kanon så att jag kunde på fester så kunde bli lite för full eller jag behövde inte ens vara full. Jag kunde vara den som lånade en högtalaranläggning på en buss och så här skojade till och sådär. Alltså det var lite mera practical jokes jag vill ta i, men jag var väl mer så här busig liksom. Det har jag väl tappat lite grann.
Har det börjat dö av i dig?
Ja, och det har väl att göra med att ja, jag vet inte, det är väl på något sätt förväntningarna runt omkring att man liksom inte, ja.
Fast jag tror att du kan jobba med den här, jag tror att om man skulle titta på dig som komiker så skulle du kunna jobba med den här personen som är väldigt ordentlig och inte lämnar och gör ett minimalt avtryck på moder jord. Men att det får, där kan du ta spjärn mot det när du så du ska inte sluta låna högtalaranläggningen på bussen. Du ska kliva på med en snyggt välstruken pikétröja och ett par mörkblåa manchesterbyxor, ordentligt knutna skor och liksom lukta gott och vara fräsch och så här, utstråla fräschör. Men utifrån det då göra saker som är lite left field eller lite, liksom lite impulsiva, det blir en väldigt mycket bättre effekt än om den gamla Stockholmsprofilen Balsam, god vän med Jocke Tåström, som i princip var född med punk-dreadlocks och går runt i någon slags så här militärjacka där det ligger en banan från förra året i en ficka och liksom ungefär ett halvt kilo hasch i den andra. Om han gör det, då blir det inte alls samma effekt. Men om du, alltså förstår du, du måste jobba med det.
Mm. Det ska jag göra.
Ja.
Men då har vi stakat ut ett mål då? Eller stakat ut en riktning?
Jag tycker absolut. Så om man skulle prata LinkedIn-termer så är väl det här så att säga, det här är en del av din profil.
Mm.
Håller den?
Ja, men det tycker jag. Men den profilen, det är ju inte så långt från den jag är egentligen. Mm. För att jag har ju, eftersom jag håller på att podda lite grann om populärvetenskap och är intresserad av kunskap och sådär, och samtidigt då jobbar som komiker, så är jag ju lite grann i den världen redan. Så det handlar ju bara om att skruva på några reglar.
Men kan det hända ibland när du sitter med någon väldigt tillknäppt doktorand från Stockholms universitet och pratar om genusfrågor att du bara har lust att skrika kuken i fittan? Eller säga det bara för att, liksom, att slå sönder det här liksom, goa samtalet?
Ja,
du får den Tourette-känslan.
Ja, men det kan hända. Ja. Men så håller jag med, för att jag ändå tänker att nu måste jag... Det är någonting med att nu har jag ju den här gästen. Kanske den här intervjun går liksom... Går
kan,
i stöpet.
Det kan bli, det är något som inte han eller hon eller hen är beredd på.
Exakt.
Verkligen. Jag ska bara avsluta med just bara för att som ett exempel på just vi pratade om Erik Lövmark, den här han är ju också en doktor, han är väl mer eller mindre, han är nog doktor, han har doktorerat.
Han är just, jag vet inte om han är docent än, men det kan han ju bli.
Docent Lövmark kommer upp på El Mundo och säger att idag ska jag inte vara så politisk och korrekt, idag ska jag prata om den nya så kallade fitthumorn. Och det ordet ur alltså det blir väldigt 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 komiskt. Och sen så var det såklart mer eller mindre en avhandling han levererade som handlade om ordet fitta då och vad det kan betyda. Men jag menar, det var så mycket mer humor än om det hade varit...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Pelle Helgeson eller Balsam eller någon sån här liksom person som är som en Joakim Pirin, en karaktär som gick upp. Ja.
Ta-da.
Här, visst, ni sitter ju där
och läser du för oss något ur fablernas värld.
Jaha, något ur fablernas värld.
Fabler, Fritte. Hur skulle du vilja beskriva den litterära genren fabel?
Jag skulle beskriva det som en sedelärande berättelse som har en sensmoral som kanske en räv kommer in och säger i slutet, eller en uggla. Och jag tänker mig också att det handlar om djur. Att djuren är då antropomorfa. Det vill säga att de har då mänskligt intellekt och mänskliga känslor. Är det korrekt?
Det tror jag. Jag tänkte ut en fabel igår.
Har du skrivit din egen fabel?
Ja, jag tänkte ut en fabel. Jag har skrivit ner den.
Fy fan, vad roligt.
Men den skulle han... Jag ska dra den här.
Ja, gärna.
Ja. Det var älgen och räven som bestämde sig för att de skulle starta en podcast. Räven sa till älgen: vi ses på fredag hemma hos mig och så spelar vi in en podcast. Och älgen sa: men vad ska det handla om? Vad ska vi ha för content? Vad ska vi ha för innehåll? Det kan vi fundera på, sa räven. Och älgen gick hem och låg i sin säng och funderade och funderade. Och han gick igenom sin dag, vad han hade ätit och vad han hade sagt och vad han hade sett. Och han ringde till räven och pitchade de här idéerna. Skulle vi kunna prata om det här, sa älgen. Ja, det får vi se, sa räven. Och älgen fortsatte och dagarna gick och han såg spaningar på bussen, han såg spaningar i skogen och han såg en kompis bli påkörd av en bil. Och han tänkte, det här kanske är innehåll. Han ringde till räven och sa, skulle vi kunna prata om det här? Ja, det får vi se, sa räven. Och dagen kom allt närmare då räven och älgen skulle spela in sin podcast. Och älgen, han blev allt mer frustrerad och han kände, jag vet ju inte vad jag ska prata om, jag har ju ingenting att säga. Och sista natten innan inspelningen så låg han faktiskt vaken och kunde inte sova. Vilket gjorde att han var på riktigt, riktigt dåligt humör när han kom hem till räven, där räven hade satt upp ett litet ljudkort på sitt bord och två mikrofoner. Och när de skulle testa ljudet så sa räven, okej, nu trycker jag på räck, nu spelar vi in. Och då skrek älgen, men herregud, jag vet ju inte vad vi ska prata om. Jag har kommit med ämnen hela tiden och du bara skiter i det och säger att det får vi se. Nu är jag riktigt arg. Ja, sa räven, och det ska vi prata om. Här är en fabel, en sedelärande historia. Att innehåll, det skapar du stunden. inte i förväg.
Det var en väldigt fin fabel tycker jag. Ja. Mångbottnad. Ja. Och då infinner sig då frågan också. Det fanns någon likhet mellan älgen och räven? Var de baserade på några verkliga personer eller?
Alltså jag tänkte så här från början att det skulle vara en fabel som skulle handla om Anders och Fritte. Och då tänkte jag att jag är älgen och du är räven.
Ja.
För jag är mer intresserad av att vad vi ska prata om. Och du tycker så att vi tar det lite på uppstuds. Men sen så tycker jag kanske att det haltar. Så jag skulle nog vara bättre om det var älgen och älgen. För att som djur är väl du och jag både till utseendet och karaktären mer älg än räv.
Ja, det får man säga.
Ja. Även om jag ibland tycker om att se mig själv lite som en räv.
Men jag tycker inte det finns så mycket rävlikt över dig.
Nej,
det kanske är liksom svårt att bortse från att du är att ditt lufsiga sätt och eftersom du är så lång att man tillskriver dig älglika egenskaper även inombords då kanske.
Men jag höll på länge och funderade länge. Jag promenerade hem från jobbet och lyssnade på det här lilla drevet avsnittet som vi just har spelat upp. Så då tänkte jag, medan jag lyssnade, så tänkandet blev lite upphackat av jätteroliga spaningar. Men jag hittade inte något annat djur än älgen. Det skulle kunna vara älgen och giraffen då, om det skulle bli Anders och Fritte. Nej, älgen och giraffen. Men sen tänkte jag, alltså det måste inte vara vi. Men det var ju ändå fabel. Och min tanke var att fabel är ju ett sätt att berätta en historia med en extremt långsökt premiss. Alltså premissen är alltid fruktansvärt långsökt i fabler. Du vet egentligen vad det är du vill ha för sens moral. Men du måste ta oss dit via en premiss som är helt crazy. Och då har fabelförfattaren bestämt att det bara säga så här. Ja, det var älgen och räven som skulle spela in en podcast. Det är ju en jättedålig premiss. Du tappar ju alla på det. För att älgar och rävar, de pratar ju knappt och de kan ju inte sköta inspelningsutrustning.
Nej, men du hade ju mig.
Ja, jag hade ju
men mig. Vi är otroligt vana vid att tänka oss att djur gör såna grejer. För att jag menar, vi har läst Bamse och Kalanka sen vi var små. Och ja, men det här sättet att djur har mänskliga känslor, det är ju oerhört vanligt ju. Alla varenda barnprogram.
Ja, precis. Och jag tror också att just genren fabel gör att vi är disponerade för att köpa ganska knäppa premisser. En premiss betyder liksom förutsättningar för en historia, var en startpunkt för en historia. Och även...
Men finns det liksom folk som skriver moderna fabler?
Jag vet faktiskt inte om du gör det, men jag kan tänka mig att det är ett satir. Det finns väl två vägar att gå när det gäller fabler. Antingen är det sedelärande historier, säg uppfostringssyfte. Alltså någon form av vardagsfilosofi eller politisk satir kan jag tänka mig också. Men jag vet inte hur det är med den politiska satiren och...
Är den död?
men jag tror att dörren till fabelrummet är stängd när det gäller politisk satir. I varje fall i Sverige. Jag vet inte hur det till exempel ser ut med politisk satir i Namibia.
Men alltså, det känns som att Namibia, liksom alla historier som skrivs ner i Namibia handlar om djur.
Ja, men det känns som att väldigt mycket sagor som utspelar söder om Sahara handlar om djur. Ja, det kan vara att återigen att fabelformen funkar väldigt bra universellt, och därför har de historierna från söder om Sahara som är fabelform, där det säger gazellen och lejonet träffades på savannen. Och gazellen sa, titta vilken snygg slips jag har. Kom lite närmare, jag ser inte, säger lejonet. Jo, men titta vilken fin slips jag har. Ja, men kom lite närmare, jag är närsynt. Och men nu ser du vilken fin slips jag har. Och då åt lejonet upp gazellen. Och sen så handlar det om fåfänga.
Kom lite närmare. Så här. Ja, men jag vet inte. Men hon kom lite närmare. Jag vet inte. Och sen så när hon kommer lite närmare så tafsar lejonet på gazellen.
Ja.
Och gazellen springer ifrån. Så först 10 år senare som hon tar emot till sig och skriver om det här i ett upprop som handlar om hur lejon beter sig på savannen. Och då så säger lejonet att det där minns jag ingenting om. Och är det ett brott så är det ändå preskriberat nu.
Ja. Men resten av rovdjuren, vi känner inte till att det här har hänt.
Nej. Och hade vi vetat att lejonet var så här, då hade vi såklart sagt till, men vi såg ingenting av det här.
Men du är inne på något, nu gjorde du det här till samhällssatir. Jättebra, skickligt.
Tack.
Otroligt skickligt. Därför att grejen är att vi är inne på en upptrampad stig där vi liksom säger på det är upptrampad mark. Fabeln finns, alla fattar. Och det är någonting som vi har lärt oss genom modersmjölken, nästan i vårt DNA. Men Men det gör också att verkshöjden blir ofta extremt låg på fabler. Det är ofta pissig litteratur.
Men om det är någon som kan ta fabeln till en ny nivå så är det du, kan jag
känna. Tack. Tack,
ja, ja, men jag tycker på riktigt du borde, men det känns ju nästan lite grann som, du vet, den gamla konstformer som så här Commedia dell'arte till exempel. Mm. Med den vita clownen och Pajazzo och vad han heter. Mm. De här fasta karaktärerna, så att det är nästan någonting som man kan söka statsbidrag för. Att du skulle kunna ta tag i det där och skriva till någon kanske någon litterär akademi som är i blåsväder och söka projektbidrag för att utforska den moderna fabeln.
Ja, men jag tror faktiskt att jag funderar på att söka stipendium på Villa San Michele eller Axel Munters Villa Munte på Michele.
Capri.
Ja. Och då ska jag skriva i ansökan att jag har för avsikt att utforska fabeln. Alltså de kommer kasta allt åt sidan och bara, du har 3 veckor grabben, kom inte skriv fabler.
Ja, men på riktigt så tror jag liksom att så här, utforska den moderna fabeln. Alltså har fabeln någonting att säga i vårt moderna samhälle?
Men jag undrar om det måste vara djur, för då känns det mer som att i vårt moderna samhälle så är det väl mer så här, en syrisk flykting träffade en civilingenjör från Djursholm.
Ja, men då tycker jag man alltså, har tappat någonting. För att, men det är någonting med att eftersom det är djuren som gör saker så är det lättare för oss människor att slappna av. Mm. För är det liksom någon, en ingenjör från Djursholm, så kanske den som läser det är från Djursholm eller är ingenjör. Och då blir det jobbigt att för att djuren på något sätt skalar ju av allting. Det gör hela historien naken.
Så det är bättre att skriva att det var kackelackan som träffade syrsan. Och jag säger inte att jag liknar flyktingar från Syrien med kackelacker, men för att göra det tydligt så att säga.
Ja, exakt.
Det handlar ju om vad syrsor har för bild av.
Exakt. Och men det är ju en bra bild, för att kackelackor är ju... Nu låter det väldigt hemskt.
Ja, det låter fruktansvärt.
Men kackelackor är ju väldigt bra på att överleva.
Ja.
Och är det någon som liksom... har gått över de liksom kurdiska bergen och tagit sig liksom en minibåt till Grekland. Så, alltså det är ju verkligen ett prov på överlevnadsinstinkt.
En annan grej också, att om man kommer riktigt nära en kackerlacka och där känner den, så ser man att det är en väldigt sinnrik liten insekt som man lätt kan lära sig att tycka om. Mm. Så att det verkligen...
Men han tagit ur sin kontext så blir det helt fruktansvärt.
Ja, det blir fruktansvärt. Nej, men vi köpte den här... Det har kommit ut en utgåva av Tolstojs fabler med bilder av Jakob Nordström.
Mm.
Och jag sprang ju till Hedengrens och köpte den där vackert tryckta bandet.
Ja, det förstår jag. Alltså, Jakob Nordström plus fabler, då är ju Anders Sparring
där. Vi är hemma. Det är liksom det är så nära mjuklass som man kan komma för mig.
Men Jakob Nordström har ju en väldigt rik värld. Han har ju mycket djur i sina bilder generellt sett också.
Mm. Ja. Det funkar väldigt bra. Men det som jag tänker, det som jag känner är så här, när jag läser det här, är att om man nu minns det som jag sa, att med fabens form så blir det den litterära verkshöjden vara extremt låg, så tror jag att Tolstoj skrev de här på fyllan.
Mm.
Eller när han sov, eller sa till sitt 7-åriga barnbarn, skriv ner någonting så signerar jag. Dels att premisserna är väldigt tunna. Här finns till exempel en premiss som är: i skogen bodde en eremit. Djuren var inte rädda för honom. Eremiten och djuren förstod varandra och brukade prata om allt möjligt. Premiss. Och sen så kommer djuren till honom och då börjar de diskutera vartifrån allt det onda i världen kommer ifrån. Och korpen har en tes som är att det är hunger, och så har han en lång text om det. Och duvan säger det är kärleken som är problemet. Och ormen säger att det är inte hungern eller kärleken, det är ilskan som är problemet. Och hjorten säger nej, det är rädslan som är problemet. Och sen så fnular eremiten på det här en stund, så säger han så här: nej, det är varken hungern, kärleken, ilskan eller rädslan som är orsaken till allt vårt lidande, utan den egna kroppen. För i kroppen kommer både hungern, kärleken, ilskan och rädslan. Det där är ju tunt.
En papperstunt.
Det är för jävla tunt.
Det är tunt som 80 grams kopieringspapper.
Min bästa fabel ur den här boken, det är den här. En indisk kung befallde att man skulle samla upp alla blinda i landet för att de skulle få träffa hans elefanter. Premiss.
Det är den tidens min stora dag.
Ja, verkligen. De blinda fördes i kungens stall och fick känna på elefanterna. En kände på ett ben, en annan på en svanstofs, en tredje på en svans, en fjärde på en mage, en femte på en rygg, en sjätte på ett huvud, en sjunde på en bete och en åttonde på en snabel. Sen kallade kungen till sig de blinda och frågade: kan ni beskriva mina elefanter? En av de blinda sa: dina elefanter är som pelare, det var han som hade känt på benen. En annan sa: de är som badborstar, det var han som hade känt på svanstofsen. En tredje sa: de är som grenar, hon hade känt på svansen. Den som hade känt på magen sa: elefanter är som jordhögar. Han som hade känt på ryggen sa: de är som golv. Han som hade känt på huvudet sa: de är som mortlar. Den som hade känt på beten sa: de är som horn. Han som hade känt på snaben sa: de är som rep. Och sen började alla de blinda bråka med varandra. Slut på fabeln. Tunt. Tolstoy blev trött.
Ja, men alltså, vi måste ju omvärdera Leo Tolstoy.
Ja, eller hur?
Alltså, å ena sidan så skrev han Krig och fred.
Ja, och
ja. Ja, å andra sidan så skrev han de här papperstunna, alltså de är där, vet du vad de är utom, de är nanotunna. De består bara tunna? Liksom, de är så tunna så att de består bara av ett lager av atomer.
Ja.
Så tunna är de.
Ja.
Men jag, flera känslor här såklart.
Mm.
Ja, det är ju jättekul att Joakim Nordström har gjort en, har illustrerat den boken, för det är jättefina illustrationer.
Mm.
Men man kan ju också känna så här att Joakim Nordström så här, ja, han det är ju mer så här att han är kändiskåt, att han liksom vill göra en bok med typ med inom citattecken Leo Tolstoy. Mm. Än att han verkligen så här, har du läst de här berättelserna?
Nej, men
det,
alltså,
det är någonting med så här, men vad, det är ju piss ju.
Ja, eller är det det? Så känner jag plötsligt, är det det? Därför att det finns en korthuggenhet som är nästan en konst i sig, att våga vara så korthuggen. Och det ligger ju också väldigt mycket i Joakim Nordströms.
Alltså jag nästan, jo, men då, det är ju frågan liksom, har Tolstoy liksom tänkt sig alltså, att den här korthuggenheten, alltså, sen börjar de bråka med varandra, har han tänkt att det ska vara så, eller liksom är det bara dåligt? Ja, det är det som är,
ja, det är,
men
det,
bara att vi pratar om det kanske gör att det är bra då.
Ja, men alltså, det, för det första tror jag att det är inte Joakim Nordström som surfar på Tolstoy, utan det är Tolstoy i det här fallet som surfar. Jag tror att 99% av de som köper den här boken gör det inte på grund av Tolstoy, utan på grund av Joakim Nordström. Han är större än vad Tolstoy är bland folk som köper böcker i Sverige.
Större än Tolstoy.
Ja, han är större än Tolstoy. Det tror jag fan han är.
Alltså, det står väl säkert på hans LinkedIn-profil.
Joakim Nordström, större än Tolstoy.
Joakim Nordström, VD, större än Tolström, större än Tolstoy Illustration AB.
Men bilderna är ju fantastiska, men det kanske, ja. Alltså jag plötsligt sen när jag läser det för dig så tycker jag att det finns inte en komisk effekt med det här otroligt korthuggna slutet. Mm. Och sen började alla de blinda och bråka med varandra. Sen har ju då,
men är det liksom, men finns det någon mening med det? Det här, och det är ju intressant att om man som åskådare, om man ska liksom överhuvudtaget leta efter mening i litteratur och konst. Och det kan man ju diskutera en fråga för sig. Men om man nu ska göra det, finns det liksom någon mening? Det han vill säga då att beroende på hur man ser någonting så ser man olika saker. Ah, okej, okay, shit.
Mm. Mm.
Fan vad har du ingångar till för intellektuella lager som inte vi andra har koll på?
Verkligen. Men man får ju tänka på att det här är en slags feodalt Ryssland på 1890-talet, som han kommunicerar ju inte med upplysta vetenskapsjournalister som Fritte Fritzson, utan med liksom fattiga livegna bönder på den liksom.
Jo, men Nietzsche och Darwin var ju också verksamma då.
Ja, så att sant. Menar, det är ju, men att han snackar med sina egna kompisar, de har ju tänkt djupare tankar än så här. Ja.
Mm. Så,
och jag menar, är du en livegen bonde strax utanför Moskva, då har du inte en chans. Då är det, så här, det är bara ett slag i ansiktet att läsa en sån här fabel. För de bara, jo men jag fick ju för fan bara känna på snaben. Kom igen, Tolstoy. Vadå? Okej, men om jag hade varit en sån fin kille som du, så hade jag kanske fått hänga lite längre in i elefantstallet. Men nu vet att storbonden, Han sa, du har 3 sekunder, Ivanovic. Så känn på det första du känner, sen så vill jag att du beskriver elefanten, och sen så kan vi i medelklassen här skratta åt det korkade nibande.
Och jag vet inte vad jag kände på, men det jag kände var att elefanten var kåt. Ja, men det var så, veckans boktips i alla fall då. Tolstoys fabler och andra berättelser av Lev Tolstoy, och med illustration av Joakim Nordström.
Den här har ju varit på DNs topp 5-lista. redan. Det är oöppnat.
Men det säger ju någonting om det här lite töntiga, alltså vad, hur töntigt det är. Mm. Det är lite den litterära parnassen. Mm. Alltså liksom om, det är på något sätt som att om Jakob Nordström liksom illustrerar Tolstojs fabler, då har den ju redan en plats på litteraturlistan på DN.
Ja.
Men det är ju, och det kan man ju tycka, det är ju väldigt fina illustrationer, men alltså, det är någonting med det här som att
men det är, om man skulle fabelform säga sig, så är det så att Lejonet och Tigern bestäms för att gemensamt göra en bok. Alla de andra, boken blev färdig och låg på ett bord. Alla de andra djuren stod runt omkring och sa: vilken fantastisk bok, vilken fantastisk bok. Och sen så gick apan fram och öppnade boken och så bara, det var ganska tråkigt.
det känns som att det, att
och då
det finns,
tigen upp honom.
Ja. Det känns som att det finns, precis. Det känns som att det finns en annan historia som ungefär säger samma sak, va?
Ja, det är precis. Det är ändå kungen av, för det är ju ingen fabel så, men det är en extremt sedelärande historia.
Men skulle du säga att det är liksom den tydligaste sedelärande historien, den tydligaste sagan av alla sagor?
Ja, är det det? Alltså det kanske är.
Alltså Hans och Greta, det är ju bara en folksaga.
Vad är sensmoralen där?
Det är väl ingen, alltså att man ska ju inte lita på gamla kvinnor som lockar med godis.
Nej, det är det så. För jag menar, upplägget är ju så jävla, det där kan man säga, och snacka också om premiss som är helt crazy. Att pappan har gift om sig med en kvinna som är jävligt närig och tycker att barnen kostar för mycket pengar, så han lurar ut, pappan lurar ut barnen i skogen.
Men den elaka styrmodern är ju så här, liksom, otroligt stark arketyp i sagor.
Det är hon, verkligen. Och den svaga pappan.
Ja.
Pappan som bara låter styrmodern bestämma.
Ja. Men pappan som är uppe i sitt.
Ja, men också pappan som är konflikträdd. För han säger så, okej, det gör vi så. Då lurar jag ut barnen i skogen och springer hem bakvägen.
De här sagorna är liksom en bild av en manlighet i kris.
Ja, verkligen. Men också, det är också intressant hur högt status manligheten och faderskapet står där. För att det som händer i Hans och Greta, det är att barnen klarar den här liksom ganska tajta situationen som de råkar ut för när häxan ska liksom först göda upp Hans och sen köra in honom i ugnen och de skjutsar in henne och sen så går de hem och då har styrmodern dött och då tar pappan emot dem och öppnar famnen. Sen den är icke-terapeutisk så tillvida att Hans och Greta ställer sig inte för pappan och säger okej, vi kan gå in och vi kan försonas, men först så vill vi prata med dig och försäkra oss om att det inte händer igen att du är ute och träffar någon kvinna som inte gillar oss. Utan nu är det så här, pappa, att du gjorde en väldigt dum sak mot oss. Vilket förskjuter lite maktbalansen i familjen. Dessutom så har vi väldigt mycket pengar med oss från häxan. Kan vi snacka igenom det här innan vi sluter varandra i varandras famnar och går in i huset och äter en mysig fredagsmiddag? Kan vi det, pappa? Men så slutar det ju inte, utan det slutar ju med att, och så levde hon lyckliga alla sina dagar. Det var aldrig så att Greta vaknade mitt i natten kallsvett och tänkte, herregud, pappa lurade ut mig i skogen med förevändning att du skulle plocka ved och sen smet han hem och jag och Hans var vilse och hamnade hos en häxa. Det är pappas fel, det hände ju inte.
Nej, men då man känner ju inte till posttraumatiskt stresssyndrom på den tiden. Nej. Alltså, bröderna Grimm hade ju inte varit i Vietnam och liksom slagits mot Viet Cong, så de hade liksom, de visste ju inte liksom hur uppfuckad man kan bli när man är ute i skogen och slåss mot onda krafter. Så att, men du skrev ju i princip Hans och Greta Revisited, alltså där uppföljaren. Det är ju ett annat projekt som säkert någon redan har gjort, men alltså skriva liksom uppföljaren på alla de här sagorna. Alltså
vad finns som en belgisk film som heter Grimm. Just som börjar med Hans och Greta. Ganska dålig faktiskt.
Men det är en sån här film som bygger mer på specialeffekter än på en story, va?
Ja, inte specialeffekter, men vad ska man säga, konstfulla bilder. Och den är tunn som en Ruben Östlund-film.
Jag hatar den redan.
Ja, fy fan.
Den är lika tunn som Leo Tolstojs fabler.
Ja.
Nu slänger jag ut en brandfackla. Men du, vi ska runda av nu, Anders.
Ja, vad ligger du på minnesmässigt?
Ja, vi har spelat in en timme.
Oj. Den flög iväg.
Ja. Men det är ju kul.
Ja, det är underbart. Jag är nöjd.
Och tack alla ni som lyssnar på 4 meter. Och som vanligt, gå in och stötta oss på patreon.com/4meter. Ge ett bidrag där, för att vi är väldigt glada över att göra den här podden. Vi hoppas att ni som lyssnar är glada. Och ett sätt för er att visa hur glada ni är, det är att bli Patreons.
Får jag bara säga en sak med Patreon? Vi har ju utlovat resultatet av vårt DNA-test till våra Patreons. Det står kvar. Men det är någonting som har hänt i det labbet jobbet i Houston. Det är som att gazellen tog emot det och han hade klövar och kunde inte öppna kuvertet. Något har hänt. Vi har inte fått något svar.
Nej, men det kommer.
Mm. Tack så mycket.
Här, visst, ni sitter ju där.
Och läser du för oss något ur fablernas värld?
Jaha, något ur fablernas värld. Där kan man läsa hur allting är och hur det står till med både folk och fe.
Vadå?
Låt se.
Vad menar du med det?
Jo, här står vad djuren gör och tänker. Djur har också människors känslor. Djuren är väl också människor. Ja, det är just vad de är. I fablernas värld. I fablernas värld.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.